Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i den här podden ska tas som rådgivning. Hur är läget, Ludde?
Jo, det är helt fantastiskt med mig idag. Det är börsen rullar på, det är uppåt idag igen.
Ja, det är halvdag idag. Ja, faktiskt. Det blev man lite chockad över faktiskt.
Ja, verkligen. Portföljen är upp ganska mycket. Ja, det var länge sedan upp så mycket.
Mm.
Jag har ganska mycket värde nu, har jag viktat om lite grann. Så jag har lite Tele2 och sånt där och det har gått bra. Så jag är nöjd.
Ja, men hur är det med dig? Jo, men det går bra för mig också. Jag har också lite blandade sektorer och sådär. Men det är ju tydligt att jag tycker ändå industri går bra.
Mm.
Så det är skönt. Och vissa, på sina håll inom tech så har det faktiskt börjat återhämta sig lite. Idag har vi sett till exempel Micronic som blev dagens vinnare efter att Carnegie satte köprekommendation på den.
Men det är bra för Bure.
Ja.
Det är största innehavet är Bure.
Exakt.
Eller näst största kanske.
Exakt. Mm. Och det är faktiskt ganska bra i och med att Micronic har... Jag tror att de aktien gick ganska dåligt här i början av året. Ganska rejält. Och det var ju lite smärtsamt för Bure.
Mm.
Så att det är ju toppen. Och båda vi gillar ju Bure. Liksom, så
verkligen. Det är ju ett fantastiskt investmentbolag.
Mm.
Och OMXS faktiskt, det är ju ganska värdetungt med värdeaktier.
Mm.
Har gått upp 17% i år.
Mm.
Det är ju inte ofta man ser OMXS göra det. Liksom.
Nej. Alltså det rullar på nu på...
Och det är liksom för att det ligger liksom Investor, de här stora värdeaktierna i Atlas Copco, de här.
Mm, ja, men exakt.
Som har gått jättebra. Så ja, värdetungt index har gjort liksom att... Ja, det har gått jättebra.
Mm. Mm, och det tågar ju på liksom. Och ja, man får ju se vad det här leder någonstans. Man har ju sagt det så många gånger nu liksom, att när vi var i 2018 och gick mot 2019 så trodde man ju inte att 2018 års uppgång skulle fortsätta lika starkt, utan man såg att nu kommer en dipp snart. Mm. Så bara drar det iväg under 2019.
Ja.
Sen kommer det ju en extern liksom,
chock
precis, som liksom skakar om börsen. Men det finns ju fortfarande så mycket kapital i hela systemet.
Ja, verkligen, det är ju bara flöden som styr nu, känns som. Värderingarna behöver bli höga i alla, och både värde och tillväxt är liksom höga värderingar.
Exakt. Nej, så det är lite intressant att det bara tågar på det här sättet. Men jag skalar av i alla fall och ska inte säga att jag hoppas, men det hade ju varit, jag tror att alltså, när det är en sån här lång uppgång, stark uppgång, så är det ju ganska trevligt när det kommer en dipp också, om man har kassa vid sidan av.
Ja, verkligen, det är ju skönt att skala av uppgången då, så man kan fylla på i dippen.
Ja, tyvärr i mitt fall då så kommer jag inte göra det, för att jag behöver pengarna nu snart. Så,
ja, det är inget konstigt.
Så det är lite tråkigt när man närmar sig de här stora köpen, för att då kan man inte vara lika aktiv på börsen längre. Då blir det mer sparkonto, kanske ränte och obligationsfonder och sådär. Men,
ja, det är tråkigt.
På sin
ja. Men det kommer tillbaka.
Ja,
det gör det.
Så är det.
Men något annat som är roligt, det är ju Volkswagen faktiskt. Nu är några dagar sedan så gick de ju, eller det läckte kan man säga, att de skulle rädda på om sin enhet i USA till Volkswagen. Alltså med el då. Så man skulle associera det med elbilar då. Men det var ju egentligen ett aprilskämt.
Som läckte ut lite tidigare
då. Och det är ju en jättebra, smart marknadsföring liksom. Det är jättebra för Volkswagen. Så den aktien har liksom gått upp. Och om man kollar på grafen innan detta också, har Volkswagen gått hur bra som helst. Den är ju, du har kvar Volkswagen kanske?
Ja.
De har ju gått hur bra som helst.
Ja. Gud ja.
Så det är som nya Tesla kanske.
Jag hoppas också det.
Ja,
det
var lite roligt.
Det blev lite fel.
Ja, det blev lite fel, så jag vet inte vad som händer nu. Men jag tror de bad om ursäkt nu, Volkswagen, för det här marknadsföringstricket då, kan man säga.
Ni får se hur aktien reagerar på det.
Ja, vi får se det. Jag tror de var lite nere idag efter man sa att det var ett skämt då. Men det var ju upp jättemycket när ryktena kom. Så det var något som är lite roligt också. Men idag ska vi snacka om ett investmentbolag.
Exakt.
Och vi kan börja med att prata lite om varför man ska ha ett investmentbolag och varför det är bra.
Ja, men exakt. Vi har ju snackat lite om investmentbolag i tidigare avsnitt. Bland annat om VNV Global och VEF. Och det som är så bra med investmentbolag är ju dels både för nybörjare men även för de som vill få lite mer diversifiering. Men det är ju för att ett investmentbolag går ju i sin tur in och investerar i liksom olika aktier eller olika tillgångsslag för den delen också. Men det som jag ser som är den stora fördelen, det är ju att investmentbolagen ofta har lång erfarenhet och en bra expertis, och i de bolagen som de går in i och investerar i så är de en bra stöttepelare, liksom. Ett bollplank och, liksom, och kanske ibland till och med att man går in och styr lite, men ni ska tänka mer, eller att de engagerar sig mer i strategin för att liksom växa och nå långsiktig lönsamhet. Och då är det ju så gött som investerare, om man investerar i ett investmentbolag, att man får inte bara då diversifiering, men man får ju någonting som faktiskt påverkar bolagens värde förhoppningsvis liksom, åt det positiva håll. Som har liksom det finns en positiv effekt som trycker på. Och det tycker jag är jättebra.
Jag håller helt med dig. Och sen det här med diversifiering också, att du får liksom en bra grundpelare. Nu är kanske inte alla investmentbolag i det, men typ det som vi ska prata idag har väldigt bra diversifiering. Och sen dessutom får du liksom den här utdelningen också i många stora investmentbolag. Och det kan ju vara ganska gött att få det. Lite kassaflöde till portföljen som man kan återinvestera. För då får du den här ränta på ränta-effekten som växer exponentiellt.
Exakt.
Och sen har du ganska mycket... investmentbolag har väldigt mycket lägre förvaltningskostnad heter det, investmentbolag. De har mycket lägre än förvaltningsavgiften på fonder. Generellt sett. Och det är också jättebra. Så man får liksom mer värde för pengarna. Sen kan vara mer, kan man säga, med investmentbolag. Det finns ju, alltså man kan fokusera på olika delar, till exempel VNV fokuserar på nätverkseffekter som skapar jättestora konkurrensfördelar, vilket jag gillar då. Så man kan liksom välja om man gillar för delar, men det är samma sak, det kan man göra med fonder också, så det är ju inget konstigt med det.
Men jag tycker att det ändå finns två fördelar till. Den ena är att du har möjlighet att köpa de här tillgångarna, eller säga att du tar aktierna till ett lägre pris.
Ja, det också.
För att om investmentbolagets om de handlas till en substansrabatt, då innebär det att investmentbolagets priset på investmentbolagets aktie är liksom lägre än värdet per aktie sett till tillgångarna som investmentbolaget har i sin portfölj. Och det är ju fantastiskt som investerare. Och sen är det också möjligheten att indirekt investera i onoterade bolag.
Ja, precis. Det är jättebra också.
Så det är, för det får man ju, den chansen får man
inte annars. Speciellt inte typ VNV Global som jag gillar. De har ju bara onoterade bolag. Mm, men även precis. Andra, jag tror Bure också har onoterat. Jag tror de flesta investbolagen har nästan onoterat. Förutom Svolder vet jag inte har något onoterat.
Exakt.
Så den exponeringen kan du inte få på något annat sätt.
Nej.
Oftast, det kostar väl mycket att handla onoterat.
Mm.
Eller du måste ha mer pengar. Du kan liksom inte handla för 100 spänn i onoterat bolag. Liksom.
Nej. Och sen tycker jag också, som vi snackade om VEF Global.
Mm.
De är ju på den brasilianska marknaden.
Mm.
Och hittar ju de här guldkornen där.
Mm.
Och de åker ju faktiskt dit, eller ja, i vana tider då, till den marknaden. Och leta efter entreprenörer som har idéer som motsvarar lyckade affärsmodeller liksom hemma, alltså i Sverige eller i västvärlden. Mm. Liksom. Exakt. Så att de ser så här, vad har lyckats tidigare?
Mm.
Vad kan lyckas här på den här stora marknaden? Mm. Och då får man ju ett gäng som är där och som snackar runt och som förstår sig på hur allting fungerar. Som man som liksom enskild investerare absolut inte skulle ha möjlighet till.
Nej.
Eller liksom så här, man har ju inte den tiden och kanske inte de pengar eller så här, resurserna att kunna göra det överhuvudtaget. Mm. Och då är det så fint att man har ett sånt investmentbolag.
Ja, verkligen, det är jätteintressant. Vostok Emerging Finance eller VEF då, det är ju jättefint bolag.
Exakt.
Som man verkligen ska ha om man gillar onoterat.
Mm.
Och tillväxtmarknader.
Mm. Och där har vi ju ett avsnitt längre ner i listan. Så om man är lite nyfiken på det bolaget och även VNV Global så kan man lyssna in det.
Verkligen. Men idag ska vi snacka om en liten större aktör än VNV Global och Vostok Emerging Finance.
För jag tror att det här är mångas favorit.
Ja, verkligen. Det här är ju en riktig folkaktie kan man säga.
Mm.
Investor ska vi snacka om.
Ja, exakt.
Och det är ju den populäraste aktien på Avanza, till exempel, om man ska ta ett till exempel. Då. De har över 170 000 ägare på Avanza.
Mm.
Så det är väldigt många konton som har Investor.
Mm.
Och det är ännu mer svenskar förmodligen, för om man kollar på alla andra nätmäklare så finns det ju säkert ännu fler.
Mm. Och det är inte konstigt, för att Investor grundades 1916 och var ju liksom en av de första investmentbolagen här i Sverige.
Och de har liksom en fin anrik historia. Det är Wallenberg, familjen Wallenberg, kända som tusan i Sverige.
Så att de har funnits med väldigt länge och de har ju också liksom riktats in mot svensk industri länge. Och så det här har ju liksom varit en aktie som har varit en folkaktie långt tillbaka.
Verkligen.
Och jag tror att den kommer fortsätta. För grejen är med mest också, även fast de har varit så liksom inriktade mot svensk industri, så de anpassar sig också. Och de hittar ju, de förstår ju liksom att så här, ja, men vi måste ju vara på den här hållbarhetstrenden och liksom anpassa oss efter nya trender, vilket de mer eller mindre gör på olika sätt.
Och det ser man att deras bolag också gör. Till exempel Husqvarna då, de höll på med vapen och sånt har de hållit på med förr i tiden. Nu har de på liksom robotgräsklippare och sånt där.
Ja.
Så det liksom verkligen ändras med tiden och kan liksom anpassa sig efter den externa miljön.
Mm.
Och det är viktigt som fasen. Liksom. Ja. Men om vi går tillbaka till Investor, så de ska vara engagerade ägare som är långsiktiga. Så de, liksom, de köper inte ett bolag för att sen sälja det efter några år. De vill vara långa. Alltså vissa bolag de har haft har varit i flera decennier.
Mm.
Och de vill gärna gå in i styrelsen och kunna säga till vad de tycker och kunna styra bolaget lite grann.
Precis, för här har de ju faktiskt en ägarstyrningsmodell som är ganska unik i Norden. För att här så agerar Investor så att de jobbar liksom mot styrelsen. Och styrelsen i sin tur jobbar mot ledningen för bolaget framåt rent praktiskt. Och sen rapporterar ledningen tillbaka till styrelsen och styrelsen tillbaka till ägarna och Investor då i det här fallet då. Så det här sättet att vara ägare på är tydligen ganska unik i Norden.
Och sen har de liksom ett riktigt bra nätverk. Alltså människorna i Investor, de känner ju, de har ett extremt bra nätverk. Mm. Så de kan liksom få bra personer i dessa styrelser då.
Exakt.
De har ju helt otroligt. Jag tror inte någon i hela Sverige har så bra nätverk som Investor har.
Precis, och de säger ju det att de hade gärna velat kalla det här för en tillgång.
Ja, men det är ju en tillgång liksom. Det är ju goodwill kan man säga.
Ja, men det måste vi ändå det måste vara en del av goodwill. Goodwill är ju så att så fort det blir lite abstrakt och immateriellt, svårt att ta på och svårt att sätta ord på, då brukar det liksom oftast vara en tillhöra goodwill.
Ja, precis. Ja, men det är så
men det, det ska man ju vara försiktig med såklart. Mm. Det finns ju regler och sådär hur man ska värdera goodwill, så att det går inte att blåsa upp ett bolagsvärdering hur som helst. Men absolut, Investor har ju verkligen ett väldigt bra kontakt eller nätverk så.
Och sen otroligt bra track record också. De har liksom levererat riktigt bra avkastning över tid. Mm. Om man hade återinvesterat Investor sedan 1950-talet, då hade man haft en riktigt ordentlig bra avkastning.
Mm.
Och sen Investor bygger, eller de vill liksom ha bolag som är marknadsledande i sin, i sitt område. De vill liksom ha den bästa aktören. Det är viktigt för dem. Och sen vill de ha ett företag med, vill de ha företag med bra företagskultur.
Mm.
För de tycker liksom att det är avgörande för att få en lönsam tillväxt.
Mm.
Och det har jag verkligen med om. Alltså, det är, alltså företagskultur är ju väldigt viktigt.
Mm.
För om inte människorna som jobbar där mår bra, då kommer det inte bli något bra resultat heller.
Exakt.
Tror jag.
Ja. Jag håller verkligen med.
Vad ska man mer säga om Investor? Det är förvaltningskostnaden, 0,1%. Mm. Billigt.
Mm.
Fast det är ju, om man tar liksom andelen av portföljen som substansvärdet då, i förhållande till kostnaderna då, då får man ju liksom en förvaltningskostnad.
Mm.
Som, så ju mer de förvaltar, desto mindre blir ju kostnaden om de har samma kostnader.
Ah, ja, men precis.
Så
ja, men,
den det, går inte upp så mycket.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det är så att de visade ju att de har ju för tillgångarna, det kallas ju NAV, brukar man beteckna det som.
Net asset value.
Precis, net asset value. Och i och med att net asset value för Investor då har ökats, jag tror att de visade sist liksom mellan perioden 2015 till 2020, så har man sett att NAV-kostnaderna,
förvaltningsteamet kan man säga.
Ja, i vad säger man, i heltal så har varit stabilt.
Mm.
De har liksom inte förändrats, vilket innebär ju att förvaltningskostnaden liksom i förhållande till navet som har ökat blir ju mindre.
Mm.
Så att det är ju jättepositivt.
Ja, verkligen. Det är ju bra att inte kostnaden drar iväg bara för att man förvaltar mer pengar.
Exakt.
Men sen är det ju klart att det kommer ju, det måste ju gå upp någon gång. Man kan ju liksom inte förvalta flera hundratusen miljarder.
Nej, alltså man måste ju...
Någonstans måste ju liksom anställa någon mer. Liksom.
När man växer så växer ju kostnaden lite grann också. Mm. Men det där försöker ju bolag generellt vara liksom kostnadseffektiva. Mm. Och det är därför som de här SaaS-modellerna är ju så jäkla populära.
Liksom. Ja, de är så skalbara så det är galet.
Ja.
I alla fall på tech.
Ja, precis.
Men om vi ska ta lite mål som Investor har, så har de ett mål att få ett avkast, de har ett avkastningskrav på 8-9% årligen då, så de ska liksom, substansvärdet ska växa 8-9% årligen. Så det är ett krav de har, och sen ska de ha en stadigt stigande utdelning, och det har de verkligen haft. Så detta är inte bara något de säger, liksom. Det har de verkligen haft. De har ökat utdelningen med 11% de senaste 10 åren, varje år då.
Mm.
Årligen.
Mm.
Så det är jättebra.
Förutom 2019, förra året. Ja,
det blir ju förutom det här, där sänkte de ju den då. Men det var ju, de delade ju ändå ut på coronaåret. Så det är ändå stark styrktecken. Mm. Och sen en annan del vi kan ta också är att största ägaren i Investor, det är Knut och Alice Wallenberg stiftelsen.
Mm.
Och det är en stiftelse som skänker väldigt mycket pengar till forskning i Sverige.
Mm.
Jag tror det är bland jag tror det är största bidragsgivaren till forskning i Sverige. Mm.
Och det är ju faktiskt väldigt fint.
Ja, alltså det är väldigt fint. Det är ju, de är inte giriga liksom. De vill liksom hjälpa världen liksom.
För forskning är ju ta mig fan bland det viktigaste
ja,
jag har.
Ja, faktiskt. Det var så, rätt i.
Ja.
Så det är lite intressant att det, och det är ju en gammal stifte liksom. Det är ju, jag tror Jakob Wallenberg är med där, och alla de här Wallenbergarna har poster i den stiftelsen.
Ja, men, och grejer med den familjen också, det är ju mycket stiftelser liksom, just för forskning, men också för liksom, akademin. Alltså, så här, det är mycket pengar som pumpas in för bra saker. Så att det är ju en sund ägare. Liksom.
Ja, men verkligen.
Mm.
Och om vi ska ta lite nyheter om Investor som har hänt nu då, så är det att B-aktien, de har en AB-aktie som är noterade, så är den uppe i 700 kronor.
Mm.
Över 700 kronor tror jag till och med. För jag kollade lite snabbt idag, det var 703 kronor. Och det är ju all time high nivå liksom. Så den har gått jättebra. Jag tror det var 2018 var typ nere på 380 spänn.
Mm.
Så den har verkligen gått hur som helst.
Mm.
Och man annonserar nu att de ska splitta aktien till 1-4, så en aktie blir 4.
Mm.
Och det är bra för oss aktieägare som ska in och köpa det, då kan ju alla ha råd med det.
Precis.
Eller väldigt många mer.
Ja.
Det blir liksom ganska jobbigt att köpa aktier för 700 spänn hela tiden.
Vet du när de kommer göra splitten?
Jag tror det var i maj, jag är inte riktigt säker. Mm. Det blir någonstans där vid bolagsstämman, jag ska ha fastlåst där.
Mm.
Men jag vet inte, jag ska inte uttala mig riktigt om det. Men jag tror ganska snart. Ganska snart.
Ja. Återstår att se.
Mm. Sen vet jag inte hur lång tid det tar innan splitten blir av då. Men de ska besluta om det först, det är som förslag liksom.
Mm.
Och nu de annonserar också att de i år, var det, jag vet inte det här, men de ska i alla fall dela ut 10 kronor per aktie i maj och 4 kronor i november. Så de har två utdelningar nu då. Och det har de haft ganska, det har de haft länge nu. Så det är bra, de har höjt utdelningen, för det så mycket utdelning var det inte förra året. Så nu är de tillbaka på banan igen, hoppas jag. Så det är ju intressant. Och sen en annan sak som Investor har som inte man har som privatperson. Det är alltså när vi gör aktieaffärer, du och jag, Josefin, då kan vi göra två misstag. Eller vi kan göra många mer misstag, men vi kan göra ett, det här är några misstag i alla fall. Vi kan köpa ett bolag innan en dålig nyhet. Och så kan vi köpa eller sälja ett bolag innan en bra nyhet. Och detta kommer aldrig Investor göra, för de har så jäkla bra insyn i sina bolag eller bolag de ska gå in i. Så det får du liksom ta nytta av som aktieägare i Investor. Och det är en fördel.
Verkligen.
Så det är också något man ska tänka på. Och en annan sak man ska tänka på nu, men nu är det inte så mycket med Investor nu kommer vi till att med investmentbolagen igen, att när man kollar på investmentbolag, då kan man inte bara kolla på premie och rabatt, för man kan inte bara säga att Investor är jättebilligt för det handlas till en rabatt typ, till exempel. Då måste man också kolla på de underliggande innehaven, vad har de för värdering och varför tycker jag om dem. Det är viktigt. Det är bra tanke med sig nu när vi ska gå igenom innehaven.
Ja, precis. För bara för att ett investmentbolag handlas till rabatt så betyder ju inte det automatiskt att det är prisvärt. Nej. För det är skillnad om någonting är prisvärt och billigt. Jag hade lite en kul ett sidospår här nu då, men det var så, jag var på systemet och kollade vilket vin jag skulle köpa och såg att det finns ett vin som heter Maggio, ett rödvin, ett rött vin. Som kostar 89 kronor och tänkte att så här, det här måste vara otroligt prisvärt. Men det vet jag ju inte, för jag smak för mig. Det kan
nej,
vara
sant. Jätte... Det kan smaka skit.
Exakt. Men jag kan säga att det var väldigt prisvärt. Oh, men, det var... ja. Men återigen, tillbaka till investmentbolagen. Att, det är lite samma tänk där, att man måste gå in och kolla vad är det för bolag. Och ser jag att det är lönsamma bolag och som förmodligen kommer växa framöver, så då kan ju här substansrabatten vara väldigt värdefull.
Ja, verkligen. Det tycker jag. Substansrabatten brukar gå upp sen när det är kristider. Typ. Sen när coronakraschen brukar de bli ganska... Då ser det billigt ut. Både substansvärdet och underliggande innehaven. Så det ska man hålla koll på. Men nu ska vi gå in och snacka lite om substansvärdet, kan man säga. Vad ingår i Investor? Jag tror inte många har koll på. Eller jag tror kanske många har koll på det, men jag tror inte alla har koll på exakt vad som ingår.
Nej, så vi tänkte hjälpa till på vägen här nu. Och tala om det, helt enkelt. Och nysta lite i om de här bolagen faller i trender vi kan se och sådär. Så att, ja.
Men kör. Om vi börjar så kan vi se att Investor är ju egentligen tre delar. Det är noterade bolag, och sen har vi Patricia Industries som är onoterat, och sen har vi EQT då. Men vi kan ju börja med de noterade bolagen, så jag kan rabbla upp dem lite fort här och vad de har för andel av totala tillgångarna då. Vi kan börja med att noterade delen står för 65% av de noterade tillgångarna, eller av tillgångarna totalt då, substansvärdet. Och där har vi Atlas Copco som utgör 15%, ABB 11%, AstraZeneca 8%, SEB, banken då, 7%, Epiroc 5%, Ericsson 5%, Nasdaq 4%, Sobi 3%, Husqvarna 2%, Saab 2%, Electrolux 2%, Wärtsilä 2% och Electrolux Professional inte ens 1%. Så Atlas Copco är ju överlägset störst här. Och ABB då. Sen kommer Astra om lite längre ner. Och jag tänkte att vi går in lite djupare på, eller djupare och djupare, vi ska bara gå in på vad de är för någonting. För jag tror inte alla vet vad Atlas Copco gör.
Nej, precis. Och ABB och så.
Det är... Och det är lite lurigt vad de gör. De gör ju väldigt mycket saker. De är ju extremt stora företag. Och de har ju Investor haft ganska länge. Atlas Copco är verksam inom industriteknik och vakuumteknik, energiteknik och kompressorteknik. Och de har liksom en decentraliserad koncern med många starka varumärken. Så det är också en konkurrensfördel att Atlas Copco har. De har en rörelsemarginal på 20%, så det är ju bra. De har en nettoskuld som är lite, men den arbetar de bort ganska snabbt då, om man kollar på net debt EBITDA. Och sen värderingen. Jag kan säga att alla de här bolagen som vi snackar om här nu, eller väldigt många av dem, har vi fått en historisk hög värdering. Så värderingen har gått upp, men det är ju i takt med, alltså de här är ju väldigt tunga i OMXS30 som vi pratade om innan. Så det kan ju vara därför värderingen har liksom gått upp mycket. Exakt. Så det finns ju, alltså de noterade bolagen är ganska dyra i Investor. Det är inte billigt direkt. Och så vi går vidare så har vi ABB. Produkter som de säljer, alltså fyra divisioner då, det är ju bland annat motorer, generatorer, robotar, kontrollsystem för anläggningsoptimering. Mm. Sen säljer de även laddstolpar till elbilar. Mm. Så det kommer en liten ny kanske Zaptec här då, och
lite
Garo.
Så. Ja. Snyggt.
Så det finns lite sånt också. Programvarulösningar. Så det, alltså det finns ju hur mycket som helst. Och de har också historisk hög värdering. Mm. Så de är dubbelnoterade också. De är noterade i Schweiz tror jag också, om jag inte minns helt fel.
Mm. Ja, men det är intressant.
Ja, men ABB är intressant tycker jag.
Det är ju också en annan grej som är intressant är att i och med att de här Atlas Copco och ABB, de är ju ganska tunga i OMXS-indexet. Mm. Och det kan man kanske nästan lite utläsa även på deras, alltså investors totala avkastning årligen.
Ja, men det är lite som
det är ju någon procent bättre än liksom, de slår ju index med bara någon procent så. Så det kanske, ja, finns en koppling där att de har ju bolag som också finns med i OMXS.
Mm. Ja, men precis. Absolut. Så kan det vara. Och om vi går vidare så har vi Epiroc som är en avknoppning från Atlas Copco. Och de säljer bland annat utrustning för gruvdrift, prospektering och infrastruktur, alltså till gruvor och sånt här då. Mm. Och de har också historisk hög värdering. Så ja, alltså alla de här, jag vet inte hur Astra ser ut, men jag tror också de har ganska hög värdering. De har gått upp ganska mycket nu sen. De har väldigt de gick ner ganska mycket ett tag där. Du har väl Astra eller?
Mm. Ja, de har ju haft väldigt tufft under hösten.
Mm. Ja, vad är det på det? Är det coronavaccinet? Jag vet.
Ja, alltså de har ju precis, det är ju deras, så fort de gick ju jättebra liksom i början av hösten där, tills att det började liksom krångla med, först var det att de inte fick ut tillräckligt, alltså
stora mängder,
vaccin, och sen nu då har det ju blivit de här eventuella bieffekterna och sådär som man har misstänkt.
Det är liksom lite badwill kanske för Astra.
Absolut, just nu är det. Sen tror jag långsiktigt så.
Ja, det kommer ju bara öka liksom.
Ja, Astra är ett otroligt fint bolag. Så det är lite synd och lite, och jag tycker väl kanske, jag vet inte, nu har jag ingen aning om den här branschen, men otur mer eller mindre. Mm. Det känns som att det är snarare det handlar om än att det är ett sämre producerat vaccin eller så.
Men, ja, det är lite
jag vet inte.
Men det är lite tråkigt, men det löser nog sig. Mm. Men om man ska se någon helhetsbild av hela noterade portföljen kan man säga att den är väldigt diversifierad i olika branscher. Du har Husqvarna som håller på med robotgräsklippare, och det är ett bolag som gynnas av ESG-trenden också, det här med elektrifiering. Mm. De är värdledande på liksom robotgräsklippare, och de ska omvandla hela deras produkter till el då. Mm. Så det blir liksom en, vad heter det? En gräsklippare med el som man går runt med och sånt där. Alltså allt möjligt.
Mm. Ja, men det är ett ganska ballt bolag faktiskt.
Ja, så det kan liksom bli, den värderingen bör också bli ganska hög nu. De är ju upp ganska mycket nu också. Ja. Så värderingarna bör bli lite ansträngda. Men det kanske är diskonterat liksom att, alltså marknaden kanske diskonterat att det kommer en återöppning nu, och de här bolagen ska liksom, alltså industribolagen ska verkligen upp nu. Det växer mycket nu. Liksom.
Förhoppningsvis. Det är mycket som är högt värderat och mycket som liksom är kanske diskonterat, så att man får se liksom hur det är.
Mm. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Värderingarna börjar gå uppåt, men jag tycker ändå portföljen ser den ändå stabil. Atlas Copco, ABB, Astra, SCB, banken också. Det är lite bank också.
Mm. Ja, men absolut.
Så det är väldigt blandat.
Mm. Och det här är då den noterade delen.
Ja, precis. Och den utgör 65% av hela investors substansvärde.
Mm. Nej, men om vi går vidare till den andra delen av Investor, den minsta delen kan man ju säga, så är ju det EQT. Mm. Och här har ju Investor investerat 10% av deras, alltså Investors totala tillgångar. Så,
substansvärdet.
Eller, 10% av Investors substansvärde är EQT då. Och det här är ett private equity-bolag. Alltså ett riskkapitalbolag som startades mitten på 1990-talet och var faktiskt det första bolaget i norra Europa. Första private equity-bolaget i norra Europa.
Jaha.
Och då var ju Investor väldigt snabba här då. För det här fenomenet fanns ju globalt sett, jag tror, om jag misstänker även mycket i USA, det brukar vara så att någonting händer borta i USA så kommer det till oss här i Sverige.
Ja, som spacken typ.
Precis. Och Investor var väldigt snabba på det här då. Så att de startade bolaget, eller var en av grundarna av bolaget då. Och det är ju väldigt framgångsrikt det här, EQT. Det börsnoterades 2019, så att de inte funnits jättelänge på börsen. Så det är inte säkert alla känner igen det.
Nej, men den aktien har gått hur bra som helst. Den är på all-time high-nivåer nu.
Absolut.
Igen.
Absolut.
Så det är ett fint bolag också.
Ja. Och som sagt då, så Investor... Investors del i EQT, eller Investors innehav, är idag värt cirka 50 miljarder kronor. Och då är det uppdelat dels i den noterade delen av EQT, alltså EQT AB, samt i de fonder som EQT har startat längs vägen.
Mm.
Och EQT har två segment. Dels är det då private capital, och sen är det realtillgångar som består av dels fastighetsbolag och sen också infrastruktur och sådär. Men det är ju, jag kan ändå tycka att private capital-delen är det mest intressanta. Och det är också det största segmentet här, och det representerar 63% av EQTs totala AUM, alltså Asset Under Management. Och det är inte uppdelat i fyra segment. Och det här tycker jag att det blir lite intressant nu.
Mm.
Det första segmentet är private equity. Och här investerar EQT i mellanstora till stora privata bolag i Europa och USA. Och med liksom villkor att de har bra möjligheter för att skapa värde. Så man kan tänka sig att det här är bolag som är lönsamma, som tjänar pengar och som levererar vinster på sista raden.
Mm.
Och sen går man vidare till det andra segmentet som är ventures. Så här investerar EQT i innovativa typ techbolag över hela världen faktiskt. Och det som är så roligt här är ju att sådana här ventures är alltså entreprenörer som startar företag. Alltså liksom det första man gör när Voi var en vecka gammalt, då var det liksom ett sånt här bolag då som EQT hade kunnat gå in i. Så de kollar ju efter de här bra entreprenörerna med väldigt bra idéer och ser till att de här entreprenörerna får tillgång till kapital, till expertis, till möjligheter, alltså stöttning och möjligheter till att växa och faktiskt bli någonting. För det är ju ganska
svårt. Det är svårt som fas. Det är mycket konkurrens.
Precis.
Och svårt att få kapital också.
Exakt. Så jag tycker ju att det här, hela den här grejen med att det finns just det här när det kommer till venture capital, och så finns det ju corporate venture capital också. Så, som innebär ju att private equity-bolag som EQT, eller bolag då generellt, men som EQT i det här fallet, går in och stöttar och hjälper mindre bolag, tycker jag är jättekul.
Ja, verkligen.
Och sen det tredje segmentet är faktiskt public value. Så att EQT är inte helt och hållet fokuserat på privata bolag, utan de har också en publik del där de investerar i publika bolag. Och här är ju EQT väldigt engagerad i de här bolagen i syfte att skapa värde och lönsamhet. För det är ju klart att så här, det är inte, alltså, jag kan ändå köpa någonstans att man kanske inte bara vill låsa sig vid bara publika bolag eller bara privata bolag. Kanske ha en större vikt i någon av dem. Men så här, ser du att det finns liksom ett bra publikt bolag som... Det kanske uppstår en jättefin möjlighet att liksom lägga vantarna på det eller så gå in i det och stötta det.
Ja, precis.
Så är det ju dumt att ha lås i.
Nej, verkligen. Det är ju väldigt dumt. Och jag tror, jag vet inte, jag är inte 100% säker, men jag tror att det här delen av EQT har investerat i Securitas för ett tag sedan. Så de har liksom gått, och Musti Group, om jag inte minns helt fel heller. Jag vet inte, nu ska jag inte, Securitas är ganska säker på, Musti Group är jag lite mindre osäker på. Så det finns, man hör ändå talas om detta. Så det är inte så här konstiga noterade bolag.
Nej.
Det är liksom stora jättar liksom.
Nej, men exakt. Nej, men så det tycker jag är superkul också. Och sen sista segmentet här är growth. Och då, det är bolag som blir liksom lite mitt emellan private equity och venture då. Alltså de är inte helt och hållet entreprenörer, men de är heller inte sådär stabilt lönsamma kassa, cool, liksom bara generera pengar så. Utan det här är bolag som är marknadsledande, liksom är ett krav, men som har liksom så tillväxt, alltså som växer så att, och då liksom är EQT syfte att man går in och hjälper till här och liksom stöttar i rätt riktning och så där. Så det tycker jag är jättekul. Och sen då så har EQT faktiskt en grym avkastning som är nästan 40% per år mellan 2015 och year to date, alltså till
ja, det är ju helt galet faktiskt.
Ja, och det här beror dock till stor del på att noteringen av EQT år 2019 gick så himla bra. Och att de olika fonderna i bolaget har utvecklats väldigt väl. Och Investor är väldigt glada med EQT för att de får ju in mer, mycket mer än vad de har stoppat, eller de får tillbaka mycket mer pengar än vad de har stoppat in.
I form av utdelningar då?
Ja, jag tror det. Mm. Lite osäker. Men alltså, så EQT, och just att att avkastningen har varit nästan 40% mellan 2015 och 2020 nu då, så bidrar ju EQT väldigt starkt till Investors egen liksom totala avkastning sen.
Ja, det är ju riktigt jävla bra avkastning. Det är verkligen. Det är otroligt. Ja, men det var väl om EQT.
Det var mycket EQT. Sen har vi en kvar, tror jag.
Ja, en kvar vi. Och nu kommer vi till den onoterade delen. Och det är Patricia Industries. Patricia Industries är ju som sagt onoterat, och där har man huvudfokus på att investera och utveckla helägda företag med långsiktig tillväxtpotential. Och då har man lite krav här i Patricia, som den här delen. Och det är att bolagen ska ha goda tillväxtmöjligheter, marknadsledande positioner, stark lönsamhet och starkt kassaflöde, stark och sund företagskultur. Och här har man, om man bryter ner liksom Patricia Industries, så ser man ju att 56% av Patricia Industries är Mölnlycke. Och det tror jag många har koll på, liksom Mölnlycke. Om man kollar på Avanza så ser man navet eller substansvärdet då, så ser man att Mölnlycke står med där. Hur mycket stor andel det är av substansvärdet, och det är fortfarande, det är procentandelar liksom. Och Investors post i Mölnlycke är 80 miljarder kronor. Så det är jättemycket pengar. Och Mölnlycke, det de gör egentligen, de är vägledare inom medicinska lösningar. De designar, utvecklar och tillhandahåller engångsprodukter och lösningar för sårbehandling, förbättring av operationssäkerhet och effektivitet. Och så här förebyggande för trycksår då. Och de har haft en organisk tillväxt på 18%. De förbättrar operativa kassaflödet och de förbättrar marginalerna. Alltså, de får ju bättre marginaler och omsättningsökning. Så det är jättebra. De
får mer pengar. Året.
Ja, så de har gynnats. Jag tror det är någon del i Mölnlycke som har gynnats. Jag tror det är skyddsutrustning som har gynnats av
corona. Men det är klart, det är ju den branschen. Så det är,
så det är ändå, det är bra. Det är bra. Och sen har de även Permobil. Och det är liksom de till och med avancerade mobilitetslösningar för funktionshindrade typ.
Precis.
Och de är liksom eldrivna här också. Citydyne till rullstolsburna och hjälper dem att få en bättre vardag liksom, för de som är rullstolsburna. De som har svårt för att röra på sig. Och de gick ju inte så bra på corona. Omsättningen gick ner liksom 9%. Men de har ändå bra kostnadskontroll, så marginalerna påverkas ingenting. Så det är positivt. Och i Patricia så tror jag inte... Alla vet inte om detta, men Investor äger Grand Hotel i Stockholm. Och det utgör dock mindre än... Ja, jag tror inte ens det är 1% av tillgångarna. Men det är intressant att förstå det. Och Patricia är ett sånt... Alltså det är själva delen i Investor som kommer... Som folk, alltså analytiker tror kommer växa kraftigt.
Vad intressant.
Och de har ännu mer innehav. De har tre Skandinavien, Sarnova, Laborie, Piab och andra advanced instruments. Vet jag, det nyaste innehavet i Patricia. Men analytiker tror liksom att det här kan liksom vara tillväxtmotorn. Och gå jättebra. Så jag tycker verkligen det är intressant. Och det tar liksom större och större andelar av portföljen, Patricia.
Men är allting privat?
Ja, allt är onoterat.
Onoterat?
Allt är onoterat.
Okej. Så att rent sammanfattningsvis så kan man ju säga att Investor har då liksom en noterad del som består av ABB, Atlas Copco, AstraZeneca och lite bank som vi sa, SCB och sådär. Så att väldigt diversifierad på det sättet. Och sen så har de liksom den här Patricia Industries som mer eller mindre, det känns ju som att de är ganska självgående också.
Ja.
Att de sköter det, verksamheten här väldigt bra på egen hand.
Verkligen, de hjälper in och stöttar dem liksom om man skulle behöva kapital och sånt där. Så Investor är en väldigt bra ägare.
Ja.
Som kan, de har liksom muskler och ger kapital till dem som behöver.
Precis. Och då den sista, eller den tredje delen då egentligen, vi tog det ju den som andra delen här i vår genomgång nu, men den är ju faktiskt den minsta delen, och det är ju EQT då som fokuserar på att investera globalt och i mycket privat, liksom de är ju ett private equity-bolag.
Så det finns ju också lite onoterat.
Precis.
Så det är ju själva Investors tre delar som består, alltså detta består Investor av.
Precis.
Sammanfattningsvis. Om man ska ta lite avslutande ord där, så kan man ju kolla på substansrabatten. Den är 15% nu och den har historiskt sett legat på 20%, så vilket kan anses lite dyrt då historiskt sett. Och det gör ju även värderingarna i bolagen, men alltså investor är en sån aktie man bara, alltså jag tycker då att man ska ha den, låta den vara liksom.
Mm.
Kanske inte fylla på just nu då, men i alla fall låta vara och sen fylla på i dipparna eller vad man vill göra. Och det ger liksom det är en stabilitet i portföljen, den är ju diversifierad och du får mycket fina bolag, kvalitetsbolag, och den ger liksom kassaflödet i portföljen.
Mm.
Så varför inte ha investor? För nu ska jag inte hype upp det för mycket. Men jag, det är mitt största innehåll.
Det var ett väldigt bra avslut där. Ja. Varför inte ha investor? Ja. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det ger en väldigt bra stabilitet. Mm. Och kan faktiskt kanske slå ett slag för att det kan vara en bra... om det nu finns såna liksom så kallade nybörjaraktier.
Ja, första aktie liksom. Det är
en första aktie. Ja, så om man nu ska välja så tror jag att vi båda nog hade valt investor som första.
Jag tror jag märker. Men ingen rekommendation som sagt. Det är bara vad jag tycker.
Man ska alltid göra sin egen analys och det brukar vi alltid säga och så. Mm. Men,
det vet ni.
Så att nu har vi visat lite och gått igenom lite grann och sådär. Och det finns mycket mer man kan sätta sig in i och... hålla koll på när investerare också ställer upp i liksom event och sådär. För att Unga Aktiesparare hade faktiskt ett event ganska nyligen där investor var liksom huvudbolaget i, så att säga, och höll en presentation. Så att det kan ju vara bra att kolla in så fort det blir om Unga Aktiesparare släpper ett event med ett intressant bolag. Det är sånt där, det är så himla bra att gå in och kolla på det.
Ja, kolla på det. Ja. Och gå med Unga Aktiesparare för att lära mer. Det är alltså otroligt lärorikt.
Exakt, och det är som, för att visserligen kan man ju gå in på YouTube och där finns ju hur mycket som helst också, vilket är fantastiskt. Men om man är med på sån här event så får man ju oftast möjligheten att fråga frågor. Och jag menar, företagen tar ju oftast det här väldigt seriöst för att det är ju potentiella investerare som är väldigt värdefulla för dem.
Ja, precis. Verkligen. Men det har väl allt om investor?
Ja, det var det. Och är det något som är oklart eller sådär så får ni såklart höra av er. Men nu tänkte vi ta en liten UA-utblick och se vad som händer i veckan här.
Yes, och på tisdag den 6 april så är det utbildning i Börsdata 17.00 online. Mm. Och det är ju min favoritanalyssida. Så den tycker jag verkligen ni ska kolla på. Den ska jag kolla på tror jag, om jag ser om jag missat någonting. Sen har samma dag då, tisdag, så har Unga Aktiesparare, de välkomnar Robur och Robers Kinafond.
Precis.
Till en efterlängtad event. Och här får du höra om fondbolaget Robur då, samt om investeringar i Kina klockan 18.00.
Och onsdagen 7 april så är det portföljkväll klockan 19.00 och det här är ett webbinarium. Och sen så anordnar Unga Aktiesparare i Visby ett event som heter då Börja spara med Unga Aktiesparare i Visby, webbinarium klockan 19.00 också.
Yes. Och på torsdag 8 april så är Börsstrategi med Per H. Börjesson. Och han är ju härlig den killen. Och sen får vi analys och debattkväll med Evolution då.
Så det var allt för den här veckan då.
Ja.
Så får ni inte glömma bort att mejla in till nåntingomaktiesamlagmail.com.
Yes. Och sen får ni inte glömma att följa oss på Instagram där vi heter Någonting om aktier. Och inte heller Twitter där vi också heter Någonting om aktier.
Exakt.
Så med det sagt så säger vi hej då.
Det gör vi. Ja. Du får ha det så bra, Ludde.
Ha det bra.
Hej då.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.